Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju som jag gjorde för ett tag sedan med Alexander Nordin. Och många av er kanske känner till Alexander, bland annat för hans medverkan i Wild Boar Fever. Och det pratar vi ganska mycket om. Det är ju intressant att få reda på hur det verkligen funkar bakom kulisserna när man spelar in den typen av jaktfilm där det är otroligt mycket vilt, det är snabba sekvenser, mycket skott och framförallt fantastiskt skytte. Så det pratar vi en hel del om. Men självklart så pratar vi även om Aimpoint där Alexander arbetar. Vi pratar om Alexanders uppväxt, hans drivkrafter till jakt, utlandsjakt och klassisk skånsk jakt helt enkelt. Det är en härlig kille, Alexander, och jag är jätteglad att han ville ställa upp på en intervju. Och jag hoppas att ni uppskattar avsnittet lika mycket som jag gör. Men innan vi tar och lyssnar på avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Och då tänkte jag att nu är det dags att ringa tillbaka till Pierre Norberg.
Tjena Daniel.
Tja, hur är läget?
Utmärkt. Hur mår du?
Jag mår bra, jag mår bra. Du vet vad, jag ringde ju dig för några veckor sedan och då fick du lista topp tre och då pratade du om keps och flis och anorak och grejer. Men nu tänkte jag att du har ju så mycket Chevalier-prylar och haft det länge så du har säkert kanske till och med en ny topp tre-lista, har du det?
Ja, men det är klart jag har. Det finns ju många favoriter att välja på så det är inte svårt att hitta tre till. Jag måste börja med handskarna. Alltså. Shooting glove. De heter ju det nästan hela högen, men de finns ju liksom med olika mycket fodringar och sådär och ärligt talat, alltså jag har fem par av lite olika varianter och jag älskar allesammans. Det är svårt att hitta jaktvantar som man verkligen gillar, men när man har hittat, ja men då byter man bara inte, så är det. Och det enda dåliga är tyvärr så gillar jag även min flickvän och mina vänner de där vantarna. Okay. Blir alltid av med ett par varje jakt liksom. Men det får vara värt. För mig är de galet bra passformsfunktion. Och på vintern så måste jag slå ett slag för de här, alltså megavantarna, jag vet inte vad de heter, men de ser ut som boxningsvantar som Chevalier har. De går inte att missa.
Ja, Warm-mitten tror jag de heter. De är helt grymma. De har ju sådana innerhandskar också som är bra att köra bara dem.
Exakt. Och så man kan liksom, man står där, fryser aldrig och kan alltid skjuta. Det är liksom exakt vad man vill åka. Då tar vi lite byxor då. Alltså så här, jagar man vilsen så slår jag ett slag för vilsensbyxorna som är toppklass. Ja. Men gör man inte det så tycker jag att Pointer Pro-byxan är topp. Den ligger bra i pris, är både skön, snygg och tyst. Den är verkligen allt jag vill ha från en jackbyxa. Och sen så gör jag en kupp och kuppar in en tredje grej och det är kängorna. Jag kör de låga kängorna men de har grym passform och är riktigt, riktigt bra.
Ja, fantastiska kängor. Så vill man se ut som Pierre och känna sig som Pierre i skogen så ska man ha pointerbyxorna. Man ska ha kängor och en jävla massa vantar, är det så?
Exakt.
Ja, grymt. Tack Pierre. Ha det bra nu.
Du, ta hand om dig.
Vi hörs. Detsamma. Hej då.
Ja,
Ja, då sitter jag så här med Alexander. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Bra, tack.
Ja, vad härligt. Jag är jätteglad för att få träffa dig. Vi kommer prata om dig, din jakt, din bakgrund, drivkraften till jakt, men också om Aimpoint såklart. Som jag, ett varumärke som jag själv är imponerad över, helt svenskt och världsledande på många sätt. Men om vi tittar på dig, många kanske har sett dig i till exempel Wild Boar Fever.
Ja, jag har haft förmånen att göra några framträdande där i den filmserien.
Hur startade intresset för dig? Jag vet att du var du ute på din första jakt när du var 12 eller vad sa du?
Ja, min farfar och min pappa har varit jägare i många, många år och de tyckte att jag var mogen nog runt 12. Mm. Så då följde jag med ut i skogarna här i Skåne. Sen sköt jag mitt första vilt faktiskt nere i Afrika.
Det är lite ovanligt.
Det är lite ovanligt, det är nog benägen att hålla med. Men det var, vi hade bokat en 7 eller 10 dagars safari där. Pappa, farfar och våra familjer. Så efter några dagar så kom ProHuntern och tyckte att grabben är nog mogen för att jaga lite. Mm. Så om han ville skjuta mer vilt och få mer betalt eller om han faktiskt tyckte det, det återstår väl att se. Men vi började på burkar och sen så gick vi vidare på någon form av litet djur som kom upp på marken. Jag är faktiskt inte säker på vad det är, med 22. Och jag prickade gäng sådana. Så efter det så sa han, nu ska vi gå och jaga Blue Wildebeest. Så det lät rimligt, tyckte jag och pappa.
Men bara stanna där lite. Var det de där smådjuren som du sköt med 22? Du vet inte ens vad det var.
Liknande ekorre.
Ja, okej.
Okay. Detta är många år sedan nu. Jag tror det var någon form av jordekorre kanske. Ja. Och efter det så blev det då Gnu, Blue Wildebeest som det heter. Stor som en liten älg typ. Ja. Väldigt, väldigt udda början. Total blackout. Från att jag trycker av till att jag sitter bakom djuret. Det är, just, det är säkert 5-7 minuter. Minns ingenting. Det är helt svart. Mm. Men efter det så rakt hem fick tag i böckerna till det svenska jägarexamen. Mm. Och sen hade jag det inom ett år. Ja. Och sen fick jag då vänta, vad blev det, 2-3 år till. Innan jag fick ha mina egna vapen då. Mm. Men ja, jag åkte faktiskt på min första jaktresa 2 dagar efter jag fyllde 18. Mm. Med eget vapen och så. Så jag var helt hooked. Alltså det var tunnelseende på jakt.
Och nu jobbar du med jakt?
Nu inom branschen får man väl säga. Inom jaktbranschen. Men visst gör jag det. Mm. Och det är ett stort intresse och det är lika kul nu som för 15 år sedan.
Och har du jagat mycket med din pappa då?
Väldigt mycket. Mm. Och min farfar också, fortfarande. Han är 83 nu. Ja. Så ja, det är stort. Det kan jag inte förneka. Det är ju fantastiskt att kunna göra det i 3 generationer. Så sista vi gjorde nu innan covid kom så var vi alla 3 på en bäverjakt tillsammans. Det var riktigt fräckt alltså.
Vad var ni då någonstans?
Västerås, strax utanför Västerås.
För ni har inte bäver här nere va?
Jag har inte sett den nu i alla fall. Men vi får leta vidare. Ja. Men där var vi utanför Västerås. Och de har aldrig varit på dina. Så det var kul att kunna ta med dem på det.
Jag har jagat lite bäver. Jag tycker det är en häftig jaktform.
Magiskt alltså. Ja. Riktigt trevlig jaktform.
Ja, fint, fint. Men om vi går tillbaka. När du var sådär, du kom hem från Afrika. Du började läsa direkt och sådär. Vad var det du kände då? Varför fick du ett sånt intresse tror du?
Bra fråga. Det är ju oerhört spännande att jaga. Det kan man inte komma ifrån. Vare sig det är en pursch eller drevjakt eller fågeljakt så är det ju spännande. Men jag tror nog ändå att det var hela grejen med att kunna få hänga med pappa och farfar och göra det de gillar mest. Mm. Så egentligen bara tur att det blev samma sak för mig. Det kunde bli ett go-kart eller häst eller vad som helst. Men med jakten är något speciellt. Alltså. Att ha det med dem är stort.
Och är ni med i samma lag nu fortfarande?
Ja. Vi är med i samma jaktlag, eller ett, och sen så är vi med på andra håll också. Men vi alla är med i ett. Det var där vi började då. När vi var 12 och vi är med fortfarande.
Vad föredrar du mest? Vilka är liksom dina favoritjaktformer? Eller?
Alltså, en bra drevjakt slår ju det mesta. Mm. Men en bra pyrsch är ju mer mano a mano mot viltet på något sätt. Jag kan nöja mig med en alltså rävlock. Får jag så mycket puls så att det är helt galet. Så det är ju lite vad man är ute efter. Men ja, bredden. Jag vet, bredden, men annars pyrsch är ett djur är något speciellt, det måste jag säga. Mm. Ett utvalt djur, vare sig det är en bock eller en skovel eller kan vara en kalv också. Men just någonting man har följt också tycker jag är speciellt. Om man tar en bock som är väldigt vanligt här i Skåne. Att man hittar den och sen så bestämmer sig att ja, men det här året så är den mogen. Det står högt i kurs alltså. Mm.
Då vill du till att man har marker och att man har ganska stora marker för och hoppas då att reviret liksom täcks inom ens egna marker.
Där jag hade en väldigt, väldigt fin bock i somras, men precis som du nämner så han trivdes lite bättre hos grannen, men han var inne hos oss ibland. Men han lever fortfarande. Ingen av oss sköt honom och han blir nog riktigt fin, ja. Hoppas jag, om han inte pikar i fjol.
Om han pikar i fjol, är det honom ni kommer liksom...
Ja, då ska han ju skjutas absolut om han har gått över sin peak, men det är ju, det kommer kännas väldigt speciellt om jag kommer till skott på honom, för det har lagt så många timmar så att det är helt galet.
Tycker du man ser det tydligt när de går över sin peak, när de börjar att bli returare?
Jag är ju tyvärr inte så duktig på box som jag skulle vilja vara, men jag är omringad av människor som är oerhört duktiga, så jag försöker fota dem och så skicka bilder till dem och få lite input, så jag vet ju, man måste kolla hals och huvud och horn och allting med det, men just där är det folk som är bättre på det, så då får de konsulta lite.
Ja, visst. Och idag då, när du jagar, vad känner du är liksom din största drivkraft då? Varför håller du på med detta?
Fortfarande att det är spännande, tycker jag verkligen. Mm. Sen har det nog kommit med och med att som jag nämnde, jag började jaga relativt tidigt. Mm. Alltså först vid 12 och sen först gjort vid 15 och sen då egna vapen vid 18 såklart. Men då var jag och pappa var yngst i det jaktlaget efter mig.
Okay.
Och sen kom det ett gäng efter det. Nu är vi 10 pers liksom i 25-30 års åldern som har kommit igång, fått egna marker. Det är egentligen år det har lossnat. Så att vi har egna marker och kan jaga så som vi vill. Och det är inte, för att prata om Skåne som jag bor i då, det är inte gratis att jaga Skåne.
Nej.
Det är mycket folk om det på få marker. Det är inte ett stort län. Och vi har danskar som gärna är med på arenden nu också. Så att, men just kunna göra det med kompisar och ha det kul liksom. Och även efteråt och kunna laga mat tillsammans och äta det och... Mm. Och allting, hela helheten liksom.
Ja.
Det är en livsstil, från bilar till kläder till allt liksom det.
Jag tror att många, när man väl börjar jaga, som kommer in i ett bra lag, uppskattar väldigt mycket just den här gemenskapen. Det är så otroligt häftigt att umgås och omges av människor som har samma intresse som en själv. Då spelar det ingen roll hur gammal man är eller någonting. Liksom, ingenting sånt spelar någon roll, utan det är att man har ett gemensamt intresse. Och i de här samtalen, alltså, man kan ju sitta, är man på en jaktresa i 5 dagar, det enda man pratar om är ju jakt. Det är ju helt sjukt. Det kan ju vara sådär efter 5 dagar, bara, vad fan jobbar du med?
Eller hur? Det är sant. Ja, men nej, ja, men du, jag skulle lätt kunna sitta och snacka i 5 timmar utan att ens veta om, jag skulle inte veta om du har barn. Så
nej,
jag har missat fråga dig. Så, helt irrelevant. Men det ligger något i det. Då får jag väl säga det, just att kunna hänga med folk, likasinnade. Och sen att det har blivit jakt, det är väl tillfällighet, men jag trivs väldigt bra med det. Och som sagt, jag tycker det är en livsstil. Man anpassar mycket av mitt boende. Jag har liksom köpt hus och garage, och det betyder jättemycket, för då kan man ha djur där och frysbox och allt vad det innebär liksom. Och bilar och kläder och, jag tycker helheten.
Hur har du jagat mycket i andra länder?
Jag var hooked på jakt hårt där efter 18. Så mellan 18 och 25 i alla fall, så tror jag inte jag var på en enda sol- eller skidsemester. Det var bara jaktresor. Det är ingenting jag ångrar, absolut inte. Jag har varit i många roliga länder i både Europa och i Afrika primärt såklart.
Ja.
Där är ju många länder kvar såklart, och det är väl bra. Där finns det ingen ände.
Nej.
I princip jakt i alla länder.
Om du tittar på Europa då, vad tycker du är höjdpunkterna där?
Det är svårt, och tyvärr för de andra länderna, den fastigheten vi var på i Frankrike med vildsvinsfeber, det var så bra så att det är inte klokt. Allting från mat till organisation till viltet, hur de presenterar allt. Men så det är olika värden, tror jag. Ska man säga jaktupplevelse, var det helt magiskt. Första gången jag gjorde min egen jaktresa med 12 pers, det var också speciellt, Slovakien. Hela organisationen med EU-vapenpass. Så det är olika grejer vad man fokuserar på. Jag var till Tjeckien och jagat ett utvalt handjur som vi hade bild på. Gick i 4 dagar, 2+2 dagar, så jag åkte ner en gång till, för vi hittade inte honom första gången.
Nej.
Det är också ett minne som jag tar med mig i graven, som kommer att stå, och djuret har ju något bioget där hemma. Liksom.
Vad var det för vilt?
Ett mufflonfår.
Ja.
magisk jakt. Ja. Fräckt vilt.
Hur gick den liksom jakten till?
Man åt frukost tidig morgon, eller natt i princip. Och sen så pyrsar man tills man hittar en grupp, letar efter det här handjuret. Var han inte där så fick man pyrsa vidare och vidare och vidare. Så hela första resan bara gick. Vi tror faktiskt inte vi sköt ett enda vilt. Och sen kom vi tillbaka och då lyckades vi hitta honom. Och efter, jag tror det var dag två då, så lyckades vi skjuta det här utvalda djuret då. Mm. Det var en speciell känsla alltså.
Hur var den sekvensen?
Vi smög upp. Det var en tjeckisk guide, en svensk kompis och så jag. Så vi smög och hade oss. De ser oerhört bra, de här mufflonfören. Så vi låg bakom en stubbe där. Så den ena killen poppade upp huvudet och hittade honom. Mm. Berättade var grupperna var. Sen så smög vi upp med geväret. Och, jag vet inte, det var strax över 100 meter. Så det var, för att vara mufflon är det ju nära, uppfattade jag det som. Så lyckades vi få på ett bra skott och han gick 20 meter och la sig. Mm. Det är nästan en blackout där också. Alltså när du blir så mycket adrenalin när du har dels att ha folk med dig, det är en aspekt på det. Och sen, det har jagat honom så länge. Men varje gång jag kollar på honom, han hänger och bogar där, så är det något speciellt. Alltså. Ja. Så man får säga vad man vill om troféjakt, men jag tycker det är det mest naturliga. Ett handjur som är gammalt ska skjutas bort. Liksom.
Ja. Och övrigt i Europa då, bortsett från vildsvinsfeber, för det ska vi prata om separat, tänker jag. Men vad finns det för andra resmål som du kan rekommendera?
Alltså drevjakter i olika länder är ju väldigt, väldigt kul. Man åker ett gott gäng, kommer iväg hemifrån ett par dagar och gör det liksom. Man bor på schyssta ställe, god mat, någon bra flaska vin kanske. Det är ju härligt på sitt sätt. Nu för stunden så har jag snöat in på bergsjakt. Jag tänkte mjukstarta med en gems här i
Österrike eller?
Ja, Österrike eller Frankrike. Det finns lite överallt. Det fanns på fler ställen än jag trodde. Så jag har inte riktigt rutt i land. Men det
har du aldrig jagat innan?
Nej, det har inte blivit så. Men det är helt klart en grej jag vill beta av.
Ja, det är faktiskt en av dem som jag har på min topp 5.
Ja, det verkar härligt. Ja. Hela Österrike hade ju kanske varit fräckast med de här lite roliga hattar. Och det känns väldigt idylliskt.
Det är roligt att åka dit och jaga bara för att få en rolig hatt.
Eller hur? Man alla vill ha en rolig hatt. Men det verkar härligt. Och sen faktiskt något som vi gjorde som blev en väldigt trevlig resa. Jag gav till min pappa i 50% var muntjack i England. Ja. Gjorde vi riktigt, du vet, engelsk pubkultur. Vi bodde på härligt ställe, åt full English breakfast, hela den grejen. Det kan jag verkligen rekommendera också.
Kan du inte berätta för lyssnarna vad det är för något?
Muntjack, en inte helt exemplarisk beskrivning. Tänk er ett rådjur i form, storlek av en stor hare, och så har de såklart huggtänder också. Mm. Så där har vi en muntjack. Oerhört märkligt djur. Någon form av asiatisk import, om jag har förstått det rätt från början. Som finns nu bara i England, i Europa. Riktigt, riktigt cool jakt. De är ju...
Och de smyger man sig på i buskage och vid vattendrag? Eller hur?
Ja, de är ju hyperaktiva. Mm. Så står aldrig stilla, typ. Så man, det är som pyrsja rådjur, fast de är många fler och mycket mer aktiva, typ.
Ja. Är det svårt?
Vi var nu på ett ställe som hade väldigt mycket djur. Ja. Vi sköt närmare 20 djur på 3 dagar på 4 pers. Men det kan jag verkligen rekommendera. Så hittar man en outfitter som håller på med det, som inte tar hutlöst betalt, så är det en riktigt, riktigt trevlig jaktform också.
Och de här huggtänderna har de för att gräva med, typ, eller?
Ja, det är nog som vildsvinen betar, har de till att, precis, är de betar, eller vad heter det? Bökar upp rötter, gräsrötter och motsvarande.
Ja, för det ser ju nästan ut, jag har sett någon sån, alltså något helmontage på en. Och det ser ju nästan ut som att det är en konservator som har satt ihop olika små djur.
Lite så, man kan säga på mässor. De har gjort en mixmatch. Men nej, de ser ut så och de är supercoola. Ja. Så det får jag faktiskt på att göra om här i den närmaste också. Mm.
Och Afrika då? Jag fattar att de här små jordäckorarna med 22an är topp. Men förutom dem då? Ja.
Afrika är fantastiskt på sitt sätt också. Där har man, de tar väldigt väl hand om en. Man har det bra, äter gott. Och sen jakten är... kan man anpassa, måste jag säga, lite som man trivs med. Mm. Jag är väl ung och frisk fortfarande, så vi har jagat relativt hårt, eller väldigt, alltså gått mycket och köttat på liksom. Så trivs jag med jakten.
Har det varit flera olika länder?
Nej, 3 olika delar av Sydafrika. Okay. Jag har faktiskt inte varit i andra. Jag har varit i Tunisien på vildsvin också, men inte, det är ju inte en safari, om man säger. Nej. Men det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Det är...
Och då har du bestämt innan du åker vad för typ av vilt, eller hur funkar det?
Det säljs ju paket ofta om man åker på sitt första safari. Jag har försökt hålla mig ifrån det, utan man åker ner och lär känna djuren på något sätt, ser vad man låter konstigt, men vad man tycker är trevligt att jaga. Mm. Så jag var helt fokad på att jag ville ha en egenskjuten zebra matta hemma. Mm. Och det har jag nu. Mm. Och det var en fräck upplevelse. Tillika tycker jag Kudo, som de heter, är ett fantastiskt vackert vilt. Så det har jag också lyckats skjuta. Vårtsvin, riktigt, riktigt fräck jakt är också. Mm. Så det skulle jag nog säga, att inte för att vara en expert, men har man möjlighet så hade ni hellre åkt ner, tagit en dag på att kolla på djuren och se vilken man trivs med att jaga, liksom, än att köpa ett paket. För att det, har de ett jättestort handjur av något, någon art, så det passar bättre att skjuta det än att köpa ett paket bara för att det ska vara, liksom. Mm. Så hade jag nog rekommenderat.
Mm. Det är för många som jagar i Sverige som kanske är uppvuxna med mer allmogejakt och sådär. För dem är detta jättekonstigt och väldigt främmande.
Ja, det ska väl tidigt som att jag har varit överallt och gjort allt. Absolut inte. Jag har harvat på superdåliga jakter här hemma också som alla andra. Men jag har valt att lägga mycket av min intjänade pengar på jakt. Ja.
Men det, och sen så ju mer man lär sig om det, så desto mer fattar man ju också hur systemet funkar. Jag pratade med Ulrika Karlsson-Arne som pratade mycket om det i förra säsongen, om just Afrikajakt och vad det faktiskt då ger för byarna som hon har besökt.
Ja, där är, som du är inne på, där finns ju ett missförstånd i att man åker ner där och skjuter och sen så får någon pengar och sen that's it. Men det är ju en superorganisation som gör alternativet. Det är väl att ha kurser som betar. Då är det bättre att ha en turism som drar in pengar med allt vad det är, mat och vin och hela grejen, så att Afrika kan hålla sin business rullande, liksom. Det är folk som absolut har mer kunskap om det, men det är helt naturligt, så som jag ser på det.
Och hur är det nu under den här pandemin? Jag menar, bara just nu så sitter vi ganska långt ifrån varandra och pratar i varsin mikrofon. Hur har det påverkat din jakt?
Sverige har ju varit väldigt öppet, om man kollar på, jag pratar med mycket vänner ute i Europa som jag har via jobbet, och de har ju, där har varit många länder inte fått resa längre än en timme eller två timmar och du ska vara hemma en viss tid. Jag har jagat väldigt, väldigt mycket mer hemma bara. Mm. Det är inget fel i det alls. Nej. Men jag hade ju inte tackat nej till att åka till något annat land och uppleva en annan jaktform. Mm. Och mycket jakt som har blivit cancellerade, såklart. Men ja, nej, jag klagar inte. Jag har haft en bra säsong ändå, tycker jag.
Mm. Vi ska alldeles strax prata om vildsvinsfeber, för det tycker jag är, jag har tittat på allt och jag tycker det är, ja, men det har varit kul att veta lite grann hur det funkar och hur det känns på plats och sådär. Men om vi pratar lite grann om ditt jobb. Du jobbar ju på Aimpoint.
Stämmer. Jag jobbar som, eller säga, jag har jobbat som ansvarig för Sverige i 7 år. Mm. Nu har jag fått nytt jobb sen 1 januari, så jag kommer jobba som försäljningschef för det teamet som vi kallar för kommersiell försäljning. Mm. Så det är all jakt och sportskytte. Mm. Sen har vi ett annat försäljningsteam som ansvarar för polis och militär, som är ett annat ben.
Vad skiljer sig mest i produkterna?
Jag skulle säga att det är testerna. Mm. Alltså hur vi testar på dem. Du kan bygga lite på samma komponenter. Husen kan se likadana ut. Så dels testerna. Vi lovar mer med de taktiska produkterna, eller professionella. Mm. Och sen NV-kompatibiliteten. Alltså night vision då. Som väldigt få civila människor har. Eller inga i princip. Men det är mycket, mycket vanligare inom det militära. Mm. Det är väl det primära, kan man säga. Mm.
Om vi tittar på jakt och skytte då. Där skiljer det sig också. Det finns väl vissa produkter som är enkom för skytte. Eller är det samma?
Mm, sportskyttemässigt så är det väl lite mer montage, kan jag säga, som skiljer.
Okay.
Mesta sportskyttet, om man kollar på karbin, och bygger på Picatinny. Ja. Medan på jaktvapen så finns det ju 150 olika monteringsmöjligheter. Mm. Så det gör det ju svårare på något sätt, men också roligare. Vi är oerhört duktiga på montage på Aimpoint.
Ja, för de flesta som jagar med ett Aimpoint, de har ju oftast någonting annat också.
Absolut.
Och då vill man ju kunna liksom byta ganska enkelt fram och tillbaka.
Så när vi har alltid varit duktiga på det, men sista 4-5 åren har vi lagt riktigt mycket tid och energi på det du nämnde som snabbfäste då. För att det ska vara enkelt för både konsument och butikspersonalen att liksom fixa ett paket där man har en tub och ett rödpunktssikte.
Det kanske sitter några och lyssnar på detta som inte vet vad Aimpoint är överhuvudtaget. Vill du kanske dra en snabb förklaring?
Ja, vi backar bandet. Aimpoint är ju, som du nämnde, en svensk uppfinning inom en bransch som kallas för rödpunktssikte. Det är en diod som reflekterar sin frontlins och kommer tillbaka till ögat. Väldigt enkelt beskrivet. Vad det gör är att man kan ha båda ögonen öppna och man ska ha fokus på målet. Så det är det absolut lättaste och snabbaste att skjuta med. Tar man järnsikte eller öppna riktmedel till exempel, så ska ju de linjeras upp och du måste ha fokus. Man kan bara ha fokus på ett ställe. Så antingen det har du det på frontkornet då och du har en älgkalv 30 meter bort, då blir den lite suddig. Men som med vår produkt så tar du bort hela det fenomenet. Du kollar på älgkalven, går den höger och vänster, går den upp bakom kon, vad gör den? Och sen så är rödpunkten bara som ett filter liksom.
Så... Men när du använder din punkt, tittar du på om det är ett löpande vilt, ett vildsvin då, tittar du på rödpunkten eller tittar du på djuret?
100% på djuret.
Ja.
Det är det perfekta skottet, då är det lite som Matrix-aktigt. Det blir liksom slow motion, du fokuserar 100% på viltet, kollar liksom exakt hur fort går det, hur långt avstånd, okej, då blir det så här mycket framförhållning. Sen är en hel metodik hur man bygger upp ett skott där såklart, men just i själva skottet så ser jag bara precis där jag vill skjuta, och när punkten är där då trycker jag av liksom.
Sen har ni lite olika, ni har ju olika produkter som egentligen gör samma sak. Vad ska man tänka på som konsument?
Man kan väl säga att vi har 4 produktlinjer, varav 2 mikro och akro går som de små. Och Hunter och 9000 går som de stora. Så är man intresserad av att ha ett klassiskt ringmontage, vissa vapen kräver det helt enkelt, då är det ju Hunter eller 9000 som då är med 2 ringar, helt klassiskt montage som ett kikarsikte. Medan lite mer innovativa och moderna prylar är då mikro och akro. Och ja, där är ni mer än 80-20, men 80% plus är på de små sikterna. Men det är inte rätt och fel, det är tyck och smak. Men Sverige ligger väldigt långt fram. Kollar man på en genomsnittlig jaktgarderob så är den väldigt, väldigt fin i vapenväg.
Ja.
Dels för att vi bara får ha 6 vapen vanligtvis, och då får man optimera de man har. Så jag skulle säga att de små där med tillhörande snabbfäste, det är det vi är bäst på.
Och hur har utvecklingen gått för er? Jag vet att ni startade 75. Den typen av produkt som ni hade 75 har ni ju inte längre.
Både och. Det är en röd punkt mellan 2 linser. Sen har ju batteritiden ökat med typ 100,000% eller mer. Produkten har blivit mindre, bättre hållbara och bättre fäste såklart. Men alltså det är väldigt, väldigt likt. Det man kan nämna, jag började på en punkt för över 7 år sedan. Då hade vi ju en försäljning som gick 99,9% till kula eller studsare då inom min försäljningsområde. Nu har vi S1 som är en hagelprodukt. Och för 2 år sedan, tror jag det blir, så släppte vi Acro C1 som då är ett pistolsikte. Så det som har hänt med mitt jobb och de eventen vi gör är att det har gått från bara studsare eller kula då till både hagel och pistol. Så vi har breddat upp försäljningsområdet, och det är ju väldigt, väldigt kul. Produkten är samma, men vi modifierar den efter olika vapenplattformar.
Och vad skulle du säga, det finns ju andra, man kan ju självklart då jämföra liksom med ett drevjaktsikte, och det finns ju drevjaktsikten som går från 1 och uppåt. Vad skulle du vilja säga om du, bara utifrån ditt eget perspektiv, om du jagar med ett sikte som är 1-6 till exempel, om det är en ren etta då, hur känner du i skillnad på ett aimpoint-sikte och en ren etta?
Nu jag vill bara bli riktigt nördar här, men vi kallar det för lågförstående kikarsikt. Vi klassar också in som ett drevjaktsikt. För gemene man säger som du, men jag nämner det. Den stora skillnaden är ju att du har fortfarande förstoring. Så det som kallas för en eyebox, om du tänker dig att du har bakre okularet och sen så gör du en låda bakom där, så länge ögat är inom den så har du full bild. Har du inte det så har du den här klassiska halvmånen som dyker upp och ner, höger och vänster eller vad det nu må vara. Det kommer du aldrig ifrån. Även det är världens finaste äkta etta och CC-läge och allt vad de kallar det, så har du fortfarande det som då kallas för en eyebox. Då har du inte med vår produkt, utan där punkten är där tar skottet. Rör du dig sidled med kikarsikte så har du parallaxavdrift. Sen om den är liten eller stor, det kan kvitta, men den är där. Så det är primära skillnaden i fokus och båda ögonen öppna, att enkelheten och snabbheten i vår produkt. Och sen det kan jag tala för mig själv, men snittskotten är ju väldigt, väldigt korta på en drevjakt. Det skjuts inte mycket djur över 50 meter. Men,
hur är det för dig då på drevjakt? Vad brukar du sätta för... Sätter du begränsningar på avstånd? Eller, hur långt känner du dig trygg med att ta in på insikten?
Det beror ju såklart på passets utformning och vilket vilt skiljer på en årsgris och en kronkalv. Men säg absolut inte över 80 meter på friska djur. Det skulle jag väldigt sällan ta skott på. Och det ska tilläggas... Det är mycket, mycket roligare att skjuta någonting på 20, 30, 35 meter. Du får liksom en känsla. Du hör ljudet från klövarna helt annorlunda. Så får jag välja. Så skjuter jag mellan 10 och 30, mycket, mycket hellre än mellan 50 och 70. Mm. Alla dagar i veckan. Det blir helt annorlunda. Och då är mycket högre sannolikhet att hinna med en dubblé om de nu presenteras två skjutbara vilt. Och, så det är väl mitt svar på det. Man behöver inte göra svårare än vad det är.
Nej.
Så att försöka vara smart och preppa passet så gott det går. Kan du bryta en kvist eller flytta ett löv? Eller, jag har alltid min handkikare med avståndsmätare med mig, så jag har satt ett par punkter. Det är av stor skillnad. Tror du att det är 30 men det är 50, då sitter inte det skottet så bra troligtvis. Så allt man kan göra för att göra passet liksom väl genomgånget och genomtänkt är nog väl investerad tid.
Har ni tankar på att hitta någon produkt som är som er idag men som har möjlighet till någon form av förstoring?
Jag svarar nog som...
En politiker?
Nej, ja, nästan. Ja. Jag skulle säga som vår vd sa till mig dag typ 3 på jobbet för många, många år sedan. Han sa så här, det är nog bäst att vara allra, allra bäst på det vi gör istället för att vara hyfsat bra på någonting annat. För jag var så, jag kom in sprallig och glad och sa, nu ska vi ta över världen här. Vi gör detta och detta och detta. Så nej, vi gör Rödpunkt. Vi har gjort det, då hade vi gjort det i 41 år. Nu har vi gjort det över 45. Och det ligger någonting i det. Ju mer jag har jobbat inom bolaget, rätt skönt att vara bäst på det man gör. Tycker jag och vi. Jag hoppar och många med oss ska vi tilläggas. Vi har såklart kollegor i branschen som är superduktiga också. Men vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör. Är det värt att snöa in på någonting annat och liksom inte vara bäst? Nej, det är det kanske inte.
Nej.
Men självklart kollar vi på framtida projekt. Det ska jag inte förneka. Men känslan av att vara bäst på det man gör, det är rätt skönt.
Coolt.
Ödmjukt.
Nej. Alltså, det är ju bara ärligt. Det är ju grymt att kunna säga så.
Ja, det är bra.
Jag känner att jag måste få prata lite grann om vildsvinsfeber också. Wild Boar Fever har ju många sett, många säsonger. Du har varit med?
3 gånger, 9, 10, 11.
Hur funkar det? När man tittar på det så känns det som att det är liksom hur mycket djur som helst. Att det är världens bästa skyttar. Vad är det? Berätta.
Backar man bandet så är det ju... världens coolaste reklamfilm kanske. Det bygger på sponsorer självklart. Så vi är med Hornady med ammunition, Sauer med vapen och nu sist så var det Swazi med kläder. Innan dess har det varit Härkila. Så där kan man väl börja, det är en reklamfilm. Sen att den är fräck och genomarbetad, det må ha hänt. Så anledningen till att jag var med är tyvärr inte att jag är världens bästa skytt, det är det inte. En hyfsad skytt kan jag sträcka mig till, men det är för att jag jobbar på Aimpoint och har haft förmånen att få bli lite projektansvarig för vildsvinsfeber och hur det ska genomföras. Så ja, det börjar med att man får ett mejl. Hej Alexander, vi har det här esteten som vi ska till, de här datumen. Kan du tänka dig att följa med? Man svarar ganska fort ja, med utropstecken. Jag är på. Sen börjar jobbet. Vi är x antal skyttar som ska ha x antal vapen och kläder. Och jag är ansvarig för optiken såklart. Så man ringer upp dem och kollar vad de... Ja, vi presenterar väl. Skulle du kunna tänka dig att skjuta med den här produkten? Ja. Vilken punktstorlek vill du ha? Vilket vapen har du valt? Vilket fäste behöver du då? Så lite organisation bakom det. Sen är det mycket förberedelser. Man åker inte ner dit ringrostig, utan man gör sina timmar på skjutbanan. Allt från biograf till att vi har haft förmånen att kunna hyra en älgbana och röra oss fritt från 10 till 80 meter. Det är ju supernytt. Och så bytte vi ut älgen då till vildsvin i höger och vänstergående riktning. Det har varit supernyttigt. Precis som vi var inne på innan, alltså ett skott från låt säga 30 till 50 meter eller 60 meter ännu mer är oerhört mycket skillnad framförhållning. Mm.
Ja, för ni skjuter hellre lite längre fram, va?
Ja, vildsvin är ju tacksamma. Det kan vi ju nämna som ett ämne. Alltså vildsvin är ju oerhört tacksamma att skjuta på springande för att de har sitt huvud framåt. Kontra ett hjortdjur som har huvudet uppåt. Så är du framförhållningsmässigt så pass långt fram så att du är utanför kroppen. Då refererar du med ögonen mot ingenting. För efter kroppen på en dovhjort finns ingenting. Medan på vilsen så har du först har du käke, sen så har du öga och sen så har du, alltså du, den har liksom olika steg framåt som du tar på ett hjort. Så på så vis är vilsvin mycket, mycket lättare att skjuta mot löpande. Och där får man ju nörda ner sig och träna tills man känner sig trygg i det.
Hur är det att ha en kamera i nyllet, tycker du, när du är ute på de inspelningarna?
Första halvtimme första gången var det ju liksom, jag hade maxpuls bara att han var där. Sen så blir det mer och mer naturligt. Men det är, man är rätt trött på kvällen. Det är inte nog med att du är på jakt och du vill presentera bra skytte, utan sen ska du ha en härlig kommentar till det. Och det är helt klart en rolig upplevelse, men man är trött på kvällarna.
Men det är ju duktiga skyttar som är med. Prins Frans Albrecht, som många känner till. Han är extremt duktig skytt, va?
Han är exceptionellt duktig skytt. Och nu har jag träffat honom vid x antal tillfällen och jagat med honom ett större antal gånger. Han är så oerhört dedikerad till dels jakt, men framförallt drevjakt och verkligen av vildsvin. Men att han har jagat, jag vet inte hur grann man är exakt, men han har jagat så många år, skjutit så mycket vilt. Han är som ett barn på julafton när han skjuter ett gall. Alltså han springer fram till en gallt och kollar, tänder, kollar hur breda de är, hur långa de är. Så oerhört dedikerad till jakt och väldigt, väldigt seriös. Om man tar det som en sportsman som de kallar det i USA, det gör vi inte i Europa på samma sätt, men väldigt, väldigt seriös med sitt fritidsintresse. Sen har han ju förmånen att jaga på marker som är ur denna värld. Alltså det är ju, jag var hemma hos dem jagade för något år sedan. Jag kan ju förstå hur han har blivit så duktig, för att där fanns förutsättningar för det som inte gemene man har.
Hemma hos honom, är det liksom, bor han i ett slott eller bor han i...
Han bor i ett slott.
Han bor i ett slott, alltså ett riktigt slott.
Det hör ju till, man är prins.
Ja, men alltså, herregud.
Tyskland har ett annat system än vi har, men han är ju prins av ett, det är ju som vi har hertig av, tror jag. Heter det så? Ja. Så han och hans pappa har bara ett slott, och sen så har de även kommunhuset som...
Varsitt slott?
Ja.
Det är ju världsklass.
Det hör ju till.
Det är klart man inte ska liksom dela slott med någon. Man måste ju ha sitt eget.
Nej. Så det var en fantastisk upplevelse att få jaga på hans privata jakt då, med hans vänner.
Vad har de för vilt där då?
Vi sköt vildsvin, vi sköt rådjur, mufflon och räv. Grävling. Men det var 100 plus på en och en halv dag. Så förstår du. Det var en oerhört bra jaktmark.
Hur många skyttar var det då?
Tyskarna kör lite annorlunda, det de kallar för beväringsjakt. Så vi var väl kanske 30 och så två såtar dag ett och en såt dag två. Så det är rätt så olikt hur vi jagar. Så man satt liksom, jag bara blir 3 timmar. Och sen lunch och sen 3 timmar till. Men där var tryck hela tiden.
När du är på de här jakterna med dedikerade, intresserade skyttar och jägare, Vad själv har du lärt dig under de här liksom, inspelningarna och jakterna med dessa människor?
Det har lärt mig, dels det du nämnde innan. Alltså, vi landade in på nu flygplatsen i Paris. Alltså, sen snackade vi jakt i 5-6 dagar. Alltså oavbrutet, inget annat. Det blir helt galet alltså, när man kommer i grupp så här. Men även då, vi har haft lite amerikaner med. Så dels så vi kunde lära dem, det jag även min ringa kunskap jämfört med Frans Albrecht var ju till hjälp för honom. Och sen hjälpte han mig i nästa led. Så. Men det jag måste säga är att de här två tyskarna som var med, Fredrik Hanner och Frans Albrecht, har en kunskap om vildsvin som jag sällan har sett i Sverige, allt talat. Just med ålder, alltså, de släpper mellangalt och så. Jag tror väldigt, väldigt sällan jag har hört någon i Sverige säga att de har släppt en mellangalt. Och det är galt, så är det galt liksom. Och de vet inte om tyskarna är bättre än de svenska, men det känns som att de har liksom någon nivå till just på vildsvinsjakten, hur de jobbar med det liksom.
Ja, men jag har ju sett när de kommer liksom i ett stort koppel, alltså när det kommer 30 80 och han väljer ut liksom, ja, men det är de här tre som jag och då får rätt lucka och sådär. Men det, har du varit själv när du står där och liksom en kamera, hur orolig är du att inte kunna könsbestämma och sådär?
Det ska man ge chans återigen. Han är en oerhört duktig skytt, ja. Men det han är helt fenomenal på är könsbestämning och storleksbestämning. Mm. Jag har lagt väldigt mycket tid. Så fort vi har kommit till ett nytt ställe, mm, så har bett ProHuntern eller någon av hans hjälpredor att kan vi åka ut liksom och se, kolla på spår, kolla på djur om det är något ute. Liksom, mm. Så att man kan, för det skiljer jättemycket från Tunisien till Sverige till låt säga Frankrike. Det skiljer liksom kropparna. Och vissa små kroppar, stora betar och så vice versa. Men det han gör är att han är så oerhört snabb på könsbestämma, så han kan ju liksom panga direkt och då få dubbla och trippla och så vidare. Mm. Det är nu där jag har svårast. Man vill inte göra fel. Nej. Så därför släpper man hellre, och svensk som man är så är man lite ödmjuk inför uppgiften. Mm. Så jag har inte en enda felskjutning har jag faktiskt gjort, och det är jag väldigt stolt över. Men det är också många läger som jag har släppt. Mm. Men det har jag inga problem med, absolut inte.
Vad är största galten du har fällt?
Det är ju den i Frankrike. Den är stor på riktigt. 26 i ena och 22 i andra centimeter.
Ja, du, alltså sånt där kan inte jag. Är det betar? Men hur betarna, stor var?
Vikt, vi tror inte vi vägde, men 170-175 någonstans.
Det är en beast alltså.
Ja. Mm. Jag har sköt perfekt första skott. Hände ingenting.
Nej.
Bara repetera. 270 på typ 40 meter. En till då packa han ihop. Men när det var en pansarvagn. Ja. Kom över en väg. Jag bara, vad är det som kommer? Stor svart klump. Men ja, den är stor. Den är riktigt stor. Det är ett fräckt minne. Finns på film.
Är det ett av dina häftigaste minnen? Kollar du alltid på det där klippet innan du går och lägger dig?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag gör inte det. Men just att det finns på film i 4K. Det är ju, jag har ju många andra fräcka jaktupplevelser självklart. Ja. Men de är inte svåra att återuppleva rent visuellt. Mm. De får spela upp för mig själv i skallen. Så det, jo, men den är fräck. Mm. Helt klart. Men det är absolut har fräcka jaktupplevelser. Som jag nämnde innan. Det är fräcka att bygga upp det, smyga på ett vilt när ett vilt kommer till dig. Ja. Det kommer man inte ifrån.
Nej. Vad är, har du något sånt där ditt liksom vackraste jaktminne?
Ja, den där mufflen får stå högt i kurs. Alltså. Ja. Fortfarande, det måste jag nu säga. Mm. Och mitt första vilt då, det här, eller första klövvilt, där gnu nere i Afrika. Mm. När pappa och farfar är bakom och ProHunter. Alltså det är så många nivåer av coola grejer. Så synd bara att jag inte minns de här helt total blackout. Ja. Tills vi tar den trofébilden där som jag har. Det hade varit kul. Det finns på film.
Ja.
Jag bara går runt och svamlar. Jag är helt... ja, det är mycket puls. Jag vet inte hur hög puls man kan ha, men det var nära max alltså.
Ja. Nej, men det händer någonting. Alla är ju olika där också. Jag har ju pratat med många människor i podden, men också utanför podden såklart. Men just det här att folk fungerar så olika. Vissa får ju väldigt hög puls vid skottögonblicket, vilket gör att de nästan inte kan skjuta. Jag blir ganska lugn då. Det har funnits tillfällen när jag har väldigt gott om tid på mig. Om man till exempel har... Det står, om man är ute efter en box som är på för långt håll och så kommer den närmare och närmare och så väntar man in så att man verkligen har tid, eller om det är dov likadant. Då kan det ju vara så att jag liksom får lugna mig så att jag är lugn vid skottet. Men annars, om det går liksom halvsnabbt så där, då känner jag mig ganska lugn. Och sen, men efter skottet, ja, då får jag sån... Alltså det är någon blandning av adrenalin och ångest som är, det är helt sjukt alltså.
Ja, men där har du, det som du nämnde, drevjakt är ju fördelaktigt att då hinner du ofta inte få puls.
Nej.
Utan när du har skjutit och du ligger där, du håller på att skaka av tornet.
Ja.
Medans pyr, jag hade själv en bock för 2 år sedan, tror jag, silverbock som jag hade följt länge. Han låg i ett betfält och jag hade varit så precis, jag kunde få in skottet rätt och för det skulle vara säkert och så. Men jag kom upp på en höjd, hade sagt, ska jag vissla upp på honom. Och jag vet inte, 40 meter kanske, med sånt här trebenstöd då. Så jag stod upp med mina 2 meter. Alltså jag skakade så mycket så att jag tror jag skakade hela djuret.
Ja.
Och innan jag lyckades komma ner, andas och få av ett skott. Så jag skakade så mycket jag kunde gå fram.
Ja.
Då är jag, vet inte hur mycket bockar jag skjuter, men det är alltså ett bra gäng. Det här blev helt galet alltså.
Ja, men det är sjukt. Men vad...
Vilket man är väldigt tacksam för. Jag skulle säga så här, hade jag skjutit den och inte känt någonting.
Nej.
Då får man ju börja hoppa fallskärm utanför. Alltså då måste man ha som få en kick av, men... Det är väldigt glad att fast man har jagat så pass mycket trots min ringa åldern, att man har kvar den där kicken. Liksom.
Ja, men det är ju på allvar. Alltså det är ju, för det handlar om liv och död. Och du vill inte liksom, du vill absolut inte skada viltet. Och du, en stor anledning för mig också är liksom omgivningen runt omkring. Och att liksom aldrig någonsin ha skjutit ett skott och sen efteråt fatta att fan, det där var dumt. Det får inte hända. Och då finns det så mycket man tänker på. Så när det släpper liksom, då blir det helt sjukt. En gång har jag i och för sig, jag tror jag berättat att det är något annat avsnitt. Jag var på en drevjakt på dovvilt och då hade jag bestämt mig innan att jag inte skulle skjuta en skovel utan bara kalv eller hind. Men sen så kommer det en sån monster, alltså du vet, det är liksom, du vet, jag hör en hund långt bort och sen så hör jag hur det liksom, du vet, liksom travandet, det kanske inte heter trav, jag vet inte, men det är liksom
galopp,
alltså, det är liksom bara dunsar i skogen liksom, och ner från ett berg rakt mot mig så kommer det här liksom, och jag bara, vad fan det är, och där försvann ju allting så här, jag ska inte skjuta en ett hjortdjur, utan det var ju liksom bara så här, ja men upp med bössan. Och sen så kommer den rakt mot mig och på 20 meter så försöker jag liksom på något sätt ska vissla fast den då så här. Men jag har så mycket adrenalin så att det kommer ju ingen vissling utan jag bara så här alltså skriker till, vilket gör att hjorten får ju alltså fullständig panik. Ja men vrider ju liksom 180 grader och springer bara rakt ifrån mig. Och det var också så här, fan, min bästa chans någonsin, så skriker jag bort djuret.
Ja men det är väl ändå det här kan bli en lika bra story om du hade haft det här handjuret på vägen, men det är ändå en grej man kan skratta åt i efterhand.
Ja men några av mina vackraste jaktminnen innehåller faktiskt inget fältvilt.
Nej.
Utan det kan vara att jag var ute med min son eller med, jag var på en bäverjakt med när vi paddlade i liksom Dalsland, solnedgång, röd himmel i små vattendrag. Alltså, såg inte en bäver. men det var liksom, nej men det är topp tre. Det är liksom helt sinnessjukt.
Ja, nu sitter du och jag som två jägare, så man svävar ibland iväg lite med att det är det mest naturliga att man ska skjuta och resa runt i världen och så. Det är som du säger, vissa grejer är bara ut på cyklan runda kanske med bössan på ryggen och leta rävar eller vad som helst, kolla efter bockar på sommaren. Det är så mycket mer än bara liksom trycka av. Är det ens 2 minuter av ett helt jaktliv? Det är det inte.
Exakt.
Det är liksom allt annat man gör och alla upplevelser man får av jakten.
Fast du får samtidigt en annan upplevelse i naturen tycker jag när du har bössan med och när du är ute, för du är tyst, du försöker smälta in, du är så otroligt närvarande, varenda sinne är ju på helspänn. För mig så finns det ingenting som slår det alltså.
Jag ser verkligen fram, nu läste man väl in studsaren här ett tag framöver, det blir lite lärd över sen, men just bockinventeringen tycker jag är jäkligt rolig. Det är också jakt, sen när man har kamera eller man bara kollar visuellt med ankikaren, men det ger mig nästan lika mycket nu efter några år. Jag hade inte sagt det när jag var 18 och hade haft bössan i 2 veckor, det får jag väl vara ärlig att säga, men jag har landat lite i att det är lika kul liksom. Och just logga dem och hålla koll på dem och lära känna dem lite.
Apropå bössor, jag frågar alla mina gäster vad de har i sitt vapenskåp. Vad har du för vapen?
Jag har 2 italienska hagelvapen, en Beretta halvautomat och en bock. Superförlängda, som du ser på mina armar kanske, jag är ganska lång, så lite lätt ombyggda. Sen har jag 2 blasrar, en för långa håll, 270, och en för korta håll, 857. En point på allt såklart. Och sen har jag en CZ455.
Men du har något vanligt sikte också?
Jag har det.
Ja.
Jag har det.
Ja.
Men där sitter en point på sidan.
Ja.
Piggyback. Okay. Såklart. Du ska få se sen.
Vadå på sidan?
Det kallas för piggyback eller alltså sekundärt sikte. Man sätter det på sidan av kikarsiktet. Så har man det om det skulle bli kort håll någon gång.
Ja.
Så hänger den liksom på sidan där som en liten hjälpreda. Så vi kan nörda ner oss riktigt. Jag har ett Swarovski 2,3-18 i ett spurfäste. Spur är en fästestillverkare, eller ring. Jag är fästestillverkare, men just där har jag ringarna till blaserfästet. Och i ringen så finns det en adapter för ett aimpoint acro. Som jag satt där då.
Men du måste flytta huvudet för att...
Tilta geväret. Pyttelite. Om du bara kollar precis på sidan av kikarsikt så är rödpunkten där.
Har du använt det live någon gång eller är det bara liksom en cool teknisk lösning?
Jag har skjutit relativt mycket på bana. Ja. Och i mitten på oktober sköt jag faktiskt dubblé på hind och kalv.
Med tiltat.
Med rödpunkt. Ja.
Är det sant?
Jag ligger faktiskt på min Instagram och bilda. Det är väldigt speciell känsla, det ska jag inte förneka. Nej. Men jag var på ett väldigt öppet pass. Jag har i princip alltid rödpunkt på. Mm. Men här var det liksom, jag hade kunnat skjuta på 130 meter. Mm. Med bra stöd då såklart. Så tänkte jag, det blir nog ändå. Jag borde kunna vissla fast dem, för jag stod lite så utanför såten. Men de här kom på 45 typ med bra fart. Mm. Så jag fick tilta över och börja med kalven och sen hinden. Så det gick faktiskt vägen. Mm. Som sagt, jag skjuter mycket på banan.
Men det finns ingen fast installation. Man kan inte köpa det paket, utan det med,
nej, det får man bygga ihop med sin... Men det är inget svårt. Vi har faktiskt en lös... Om du tänker att du har två ringar till ett kikarsikte, så har vi en tredje ring lös som du bara hänger på ett akro då. Så det bara väger den 68 gram eller något sånt och ringer nog. Alltså det är liksom inget, den bara är där.
Tills du behöver. Om det skulle liksom dyka upp en tjädertupp på 300 meter, har du ett till sikte på, på andra sidan då?
Jag har inte ett sånt, det. Liksom, men jag har ballistikton på den andra.
Världens
har...
största bygge med liksom sju olika sikten.
Den är rätt så, den är slimma den där. Jag har den i bilen, ska jag få se.
Ja, coolt.
Nej, så det är väl, och sen har jag en 22, en 455 CZ.
Vad sa du nu? En 22, en sån Bruno?
Ja, helt rätt. 455. Så jag har en plats kvar.
Det, jag har en sån också. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men har du utbytbar pipa på den?
Yep.
Ja. Jag har den gamla.
Ja, 455 har jag. Då har jag bara 22 hela pipa, för det räcker till det jag... Men jag har bytt utbytbar sikte, såklart. Så jag har både rödpunkt och kikarsikte.
Jag använder tyvärr min 22. Jag blev rekommenderad att köpa en 22 så att du kan träna med den, för det är billigare version. Men jag använder den extremt lite.
Vi har faktiskt skjutit återigen Håkan Spur där, som har gjort de här ringarna. De har, vi har en skjutbana i Malmö som heter Spillepengen. Mm. De har en sån här liten gevärstävling med 22. Mm. Så man skjuter, det är inte jaktskytte, det är det absolut inte, men det är skytte med 22. Så var det var 10-150 meter eller något sånt med 22. Så det kräver lite ballistikton och så, men extremt kul, det kan jag verkligen rekommendera. Och smidigt. Alltså långhållsskytte med studsare, det är ju halvjobbet allt. Det är ju liksom 400-500 meter, du ska köra ut med plåtar och ut och dit. Mm. Vi sköt lite på ägg och vi sköt på plåtar och så på lagom avstånd. Och det är lite samma sak. Mm. Bara att det är kortare avstånd och 22 då. Mm. Så har man det i sin närhet, så kan jag verkligen rekommendera det.
Mm. Coolt. Mm. Vet du vad? Ja, vi sätter punkt där. Vi har pratat om jättemycket olika saker.
Ja, verkligen.
Ja. Det är jättekul att träffa dig. Du har en jävla sund syn på allting. Och kul att höra om hur ni tänker och hur ni jobbar på Aimpoint också.
Jag vill tacka för att jag fick komma hit. Trevligt att träffa dig, superkul. Och vi hörs säkert framöver.
Det gör vi garanterat. Och till alla som lyssnar på detta, tack snälla för att ni lyssnar. Det är ju faktiskt på grund av er som jag kan hålla på med den här podden. Annars hade det bara varit jag och snubbar som Alexander som hade suttit i ett rum och pratat till varsin mikrofon. Det är ju trevligt det också, men då hade jag nog inte fått någon gäst att ställa upp. Så tack vare er så får jag träffa massa spännande människor, och jag hoppas att ni tycker det är lika intressant och spännande att lyssna på mina gäster som jag själv gör. Tack, ha det bra, hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.